Välkommen till Öviks bilskador. Ditt kompletta bilskadecenter med service och reparationer av alla bilmärken. Självklart har vi samma garantier som hos märkesverkstäderna. Och du, just nu har vi fina kampanjpriser på service och AC-kontroll. Läs mer på oviksbilskador.se, en del av Autoexperten.
Jag tycker vi tar det från början. Den här idén till programmet från savannen till Tinder. Hur började det?
Den tar jag då.
Ja, det är klart.
Den började egentligen ganska tidigt efter att jag hade gjort den här dokumentärserien Fitst i min kamp.
Och för de som inte har sett den, vad var det?
Ja, men det var en slags ganska personlig betraktelse över svensk feminism och min roll i den och hur jag såg på de frågor som drevs, kan man säga. I korthet. Vi kanske pratar någonting om den senare, vem vet.
Ja, men det kanske till och med är intressant att göra det i ett startläge. För det säger ju en del om dig som person och profil också. Mm. Var du började bli ett namn för svenska folket. Det var väl någonstans där vi lärde känna varandra också.
Med Fitsti menar jag.
Under de åren?
Ja, precis. Mm. För först gjorde jag ju antologin. Och då var man ju i ganska många år en omhuldad mediafeminist, ung sån. Och sen då tror jag det var 2015 när jag lämnade programmet Debatt som jag var programledare för. Så gjorde jag den här då, Fitst i min kamp. Och när jag tänker på det idag så tänker jag väl också att jag hade nog något typ av behov av att bränna broar bakom mig.
Varför då?
Ja, men jag hade så länge varit en del av liksom en mediasväng i Stockholm. Jag var ganska ung när jag liksom började jobba som journalist och det gick ganska snabbt för mig. Jag tror jag gjorde ett enda hundår på Expressen och sen kom jag ju på den här idén eller började träffa Linda Skugge då som jag kontaktade och vi började liksom fundera på den här boken och sen när den kom så var man ju liksom ett namn och fick lätt jobb. Så det gick ganska snabbt och vi var väl liksom de här med vi ibland känns som ja vi kanske det är vårat fel alltihop det kan vi prata om senare men vi kanske grundade den här liksom på riktigt den här mediafeminismen och bad liksom inte om ursäkt för att vi hade ett att vi hela tiden utgick från oss själva. Vi var liksom the center of the story. Så att med Fitst i min kamp så hade jag nog ett behov av att frigöra mig från både människor och alltså den roll man hade fått. Och jag upplevde också som, jag hade mer och mer gått från att, tycker jag själv, att bli en mer än riktig samhällsjournalist. Från att kanske ha varit väldigt mycket krönikör och allt utgick liksom från jag-formberättelsen. Nu gjorde ju Fitst i min kamp det också. Jag har ju lite fortsatt i den andan. Så att jag ska nog inte helt låtsas att jag inte har något sånt egodrag. Men ja, men det är det jag menar med bränna broar.
Just det. Så du brände dina broar med Fitst i min kamp. Och sen så vad?
vad är din fråga?
Från Fitst i min kamp till
savannen. Då tror jag ganska snabbt efter Fitst i min kamp. Och jag jobbade på den med en person på SVT Göteborg som heter Lena Laurén. Som var min producent på det och har varit min producent på det här. Så vi har följts åt. Och då började vi prata ganska omgående. Vad är nästa brännande punkt? Eftersom jag tycker också om det. Liksom att gå in där det finns något lite sårigt eller kontroversiellt. Jag tycker det är spännande också. Alltså, vad är det för frågor? Och då pratade vi om det här. Vi hade hört talas om den här norska hjärnevask. Jag tror att vi hade tittat på den. Vi tyckte att det fanns superintressanta saker i den. Men vi ville göra det på ett annat sätt. Men vi fick nej. Så att vi fick faktiskt nej först av SVT. Eller de var inte intresserade. Så jag tror, och, vet du om det förresten?
Det visste inte jag om. Nej. Det är ju jätteintressant att sitta här.
Bara, och nej följt av vad?
Nej, men att det är ju så här, det ska man veta liksom, att det pågår ju idéprocesser hela tiden på. Jag programutvecklar ju ibland liksom, och de här processerna pågår hela tiden. Så det var ju inte så att vi stod inför ett litet råd och höll en pitch och tyckte vi gjorde det så bra. Utan det var en dialog liksom, upp mot så här, ja, våra beställare. Är det, vi skulle gå fram med det här. Nej, men inte just nu. Så att, det var ett nej, men jag menar, varför får man nog fråga dem? Men jag tror att vi var lite före tiden där. Att det ansågs alldeles för så här, vad obehagligt, biologi och
hjärnan. Där kan jag bara, alltså, det här var ju nytt och väldigt intressant för mig. Mm. Men jag vet att efter att Norska Hjärnevask gjordes, så hade man ju något förslag på att göra något liknande på svenska. Eller bara göra om den i svensk version. Mm. Och det fick man också nej på.
Mm, jag tror att det var... Jag tror ibland att vissa frågor... Jag tror så här... sen kom ju liksom dels Anders Hansen. Mm. Och gjorde den här serien om hjärnan. Folk blev jätteintresserade av... Hur ska man motionera hjärnan? Och, ja. Och sen kom också en pandemi, tror jag. Där vi började liksom... Jag tror inte det är helt oviktigt att vetenskaps... människor och biologer har blivit stjärnor. Jag menar, Emma Frans och Agnes Wold. Alltså vi har ett annat förhållningssätt nu, så jag tror att jag tror fortfarande, jag menar, alla jag har mött, vad de än har haft för politiska åsikter eller vad jag vet om, när jag har sagt att vi jobbar med den här serien, så blir ju folk lite så här: wow, oj, det där är ju kontroversiellt. Mm. Och det är från revisorn till byggjobb, alltså alla har ändå en liten clue om det, så det ska vi väl inte låtsas som att det inte är.
Nej, men så är det förstås.
Ja, och jag vet ju att Hjärnevask var ju på tapeten. Det var väl 10 år sedan den gjordes.
Mm.
Ungefär, och att,
ja, det är det nog.
Till och med att de erbjöd den gratis till SVT.
Mm. Så kan det ha varit. För jag hängde inte med i de svängarna. För då jobbade jag på Debatt. Men ja, jag har läst någon intervju med någon norsk producent.
Mm. Men det var de inte redo för. Du menar på att det var för tidigt.
Ja, men det är min analys, sen får man ju fråga. Men jag tror, lite som jag kan känna mig fitst i min kamp, hade jag gjort den idag så vet jag inte om den hade varit lika provocerande, om jag ska vara ärlig. Det går så snabbt och landskapet förändras så snabbt att ifrågasättandet av, jag tror liksom att det inte hade varit det. Och jag tror att biologi, jag kan ju bara backa bandet till hur jag förhöll mig till biologi när jag var ung, så kallad likhetsfeminist, när vi bara ville, alltså allting skulle vara lika, alltså man fick inte ens, alltså ibland glömde man till och med bort att vi fysiskt är olika, för det var så viktigt. Så jag har ju haft själv ett väldigt, som ung feminist, ett väldigt jag vet inte om kluvet förhållande är rätt, nästan avståndstagande.
Mm.
Så att, ja, jag tror att det håller på, saker går ganska snabbt nu och förändrar sig, saker vi tyckte var kontroversiellt igår, inte kontroversiellt idag.
Just det. Och den utvecklingen, är den linjär eller är den cyklisk? Är det så att vi kommer tillbaka till punkter i historien där det plötsligt är radikalt med biologi och sen är det naturligt med biologi och så svingar det liksom fram och tillbaka?
Ja, säg det. Det är nog inte en enkelriktad väg, det tror jag. Utan det går i cykler, eller om det är möjligen i bästa fall är någon slags spiralliknande rörelse. Där vi ändå kommer till högre nivå av folkbildning.
Mm.
Men det är väl kanske, om man ska tillåta sig att spekulera, kanske är det ett utslag att det finns lite mer öppenhet för biologi på ett sånt här område idag, lite mer än tidigare. Det kanske också är ett kvitto på att människor har sett att det går att jobba för jämställdhet. Det går att inte gräva ner sig i gammaldags normstrukturer bara för att man tar reda på hur naturen funkar istället för att förneka det. I själva verket går det rätt mycket bättre då.
Mm.
Så att i takt med att vi ändå blivit bland de mer framgångsrika i världen med att jobba för jämställdhet, så kanske det också finns bättre förutsättningar för att det här inte ska vara så hotfullt.
Så när feminismen har lagt liksom ett tryggt fundament, så kan den också börja ifrågasätta sig själv och gå tillbaka till biologin och fundera på, oj, det kanske finns någonting här också. Mm.
Jag har inte tänkt på det så, men jag tror ju, alltså, jag menar, jag brukar ofta återkomma till att en anledning till att det här så ofta ändå låser sig och ännu mer har låser för folk, det är ju att man har på något sätt tagit det som om det funkar så här, så är det så här det ska funka. Och att man ändå har använt både bra och ännu mera dålig biologisk vetenskap för att rättfärdiga en massa dumheter och förtryck.
Yeah.
Och de dumheterna och det förtrycket har vi ju till stor del gjort av med.
Mm.
Och då kanske det inte längre är lika hotfullt att säga, men nu kan vi liksom kosta på oss att titta på hur det funkar utan att vara rädda för det.
För historiskt sett har vi ju aldrig använt ideologi för förtryck. Eller hur? Det har ju inte hänt.
Nej.
Det är bara biologi.
Precis. Men ideologierna är grundlagsskyddade. Vetenskapen är det inte.
Nej. Okej, så tillbaka till tidslinjen då. Så ni fick ett nej?
Vi fick höra att det var inte så. För det är så det kan fungera i processen. Att man först rekar lite. Finns intresse att vi går fram med det här? Och det fanns inget intresse av det.
Mm.
Så vi backade lite. Och så... Innan vi drar för stora växlar på det, man får göra det om man vill. Men ibland så får man ju nej på idéer. Absolut. Det kan bero på 1000 olika saker. Min egen analys är att en del i varför vi fick nej är att det var ett ganska kontroversiellt ämne. Och jag hade precis gjort Fitst i min kamp. Och det hade ju blivit ett ganska stort liv om det.
Just det. Så vilket år är vi på nu ungefär?
Ja, det är väl 2015-2016 där då.
Yes.
Ja. Och sen så tror jag att vi satt och... Lena och jag och smsade till varandra en lördagkväll när vi kollade på Skavlan, så var det någon sån här, det är ju så mycket vetenskap i USA, eller om det hade varit som i USA hade ju du varit en superstar i Sverige, där de blir ju så här superstars och så sitter de och skriver böcker som blir bestsellers, och så satt det någon sån i Skavlan och pratade om savannen, och då kom jag ihåg att jag skickade till Lena så här: om vi bara skulle pitcha den där idén igen, skulle inte kunna heta Från savannen till Tinder. Hon bara, bra, en titel är alltid bra.
Mm.
Och sen började vi igen. Och då ringde jag faktiskt till Anders Hansen och sa, har du något tips på, för vi insåg att vi behöver en ciceron, vi behöver någon som kan det här fältet liksom. Och då tipsade han faktiskt om Marcus.
Mm.
Och då gick jag och köpte din bok som du hade gjort. Så ser tidslinjen. Det har blivit en vana, att strosa runt i ett par sköna rikerskor. Hundratals sköna skor känns som handen i handsken. Jag strosar runt i ett par. Ja, skor från Riker.
Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugnsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån är Lidl.
Ett poddtips från Podplay. Kära fader, vi har syndat. För att hamna i himlen måste man vara 100% ärlig och stå för sina synder. Va? Vadå? Ida Asperud och Alicia Lauterbach biktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen.
Alltså på tal om terapisnack, det här är vår terapisnack. Fuck psykolog.
Vägen till himlen hittar du på Podplay.
Och sen ska vi gå på spa, gud vad kul.
Och då var det plötsligt ni två som duo, och så pitchade ni in idén.
Ja, inte vi två, utan...
Nej, men att det var ni två som var frontfigurerna då, och så pitchade ni in programmet igen.
Mm.
Och då sa SVT...
Mm. Ja.
Ja.
Tänk vad roligt var det man sa. De vet ju inte om att vi har sänt där. Men jo, det vet de.
Ja. Ja. Och då är det några år fram, tänker jag. Nej, vilket år är det då, när de säger ja?
Ja, vi jobbade ju 8 månader med det, så att 20 började vi ju och började åka till Linköping och träffa Marcus. Och det får man ju säga om dig, ibland tänkte jag så här, gud, här trampar vi in och berättar vilka konstiga saker vi vill göra i vetenskapen. Nej, men du vet, så här lite mer populärkulturellt, ett folkligt tilltal, vi ska göra lite experiment, men du var en sån good sport, du liksom förstod den delen i det. För det kan vara svårt ibland, det här mötet mellan, alltså, att göra en medial produkt ihop med en vetenskapsperson, tror jag.
Mm. Men jag älskar ju folkbildning.
Ja, du gör ju det.
Vi har ju pratat om det på resans gång, att det har varit otroligt kul för mig att se hur rätt komplicerade vetenskapliga samband kan liksom göras begripliga för den breda allmänheten och dessutom på ett förbaskat kul sätt. Mm. Jag skickade dig sms:et från min dotter som hade tittat igenom serien och skrattat sig igenom halva. Mm. För det var underhållande samtidigt som det var tänkvärt. Så att folkbildning är väl någon slags rubrik i mitt huvud som gör att som vägleder liksom vilka förenklingar är rimliga att göra. Det är många förenklingar som man som forskare absolut ska säga nej till.
Mm.
Och det har jag gjort ibland, men inte så ofta.
Nej. Men när det har varit för komplicerat så har du förklarat det. Det här går inte att förenkla.
Nej. Och de andra förenklingarna, det är ju de som ska till för att det ska bli just något som är användbart i både underhållnings- och framförallt folkbildningssyfte.
Mm. Precis.
Och ni spelade in den här programserien under rådande pandemi liksom.
Mm. Jag var lite orolig först, kände liksom, för vi skulle ju bland annat vara på en skola, för del två handlar ju om pojkars hjärnor, och då minns jag att jag var lite orolig, för jag kände om man inte, alltså hela våran tanke med just att också träffa människor och involvera dem i experiment och så var ju en stor del av idén, men det gick, det var på håret, men det gick.
Mm. Jag har så många frågor och så många tankar kring just vad jag saknade eller vad jag upplever att ni påbörjade men som inte följdes upp eller som inte fördjupades i det formatet. Och det är väl det är därför jag bjudit in er också, så att nu har vi en stund på oss att kunna ta tydliga dörrar in men också kunna bjuda in komplexiteten i det här. Men min första fråga är egentligen, varför fick inte Marcus och Agnes träffas? Varför hade du inte med dig Marcus när du träffade Yvonne Hirdman eller Agnes Wold? För det mötet är ju det jag tror jag hade velat se mer av. Jag hade velat se det samtalet. För att du och Agnes Wold sitter och pratar eller att du och Yvonne Hirdman sitter och pratar, det känns ju ganska väntat. Mm. Och det hade du lika gärna kunnat göra i Fitst i min kamp.
Ja, men det har jag inte tänkt på. Jag tänker smaken är väl som baken. Det är väl samma skäl som varför du sitter själv här med Paolo Roberto och inte bjuder in någon mer. För uppenbarligen är ert samtal så intressant, tycker ni, att du inte vill ha någon mer part. Och jag tror
men också för att folk inte vill sitta med honom.
Det finns inga människor som vill sitta med
väldigt få.
Så beröringsskräck. Jag skulle säkert få jättemycket problem i sig om folk skulle sitta med varandra. Därför att jag har ju gjort debattjournalistik i så många år.
Mm.
Så det var väl lite det också, att jag har ju gjort så himla mycket debattprogram. Mm. Så det här var ju ett helt annat program.
Mm.
Och jag vet inte ens om jag hade fått ihop att kuska runt
med dig. Så praktiskt hade det varit mycket svårare. Men framförallt så tror jag att det här var väldigt klokt. Och det gav faktiskt mer fördjupning snarare än mindre. Om man tussar ihop, alltså det är ju någon slags standard mediedramaturgi. Ta folk med diametralt motsatta åsikter, sätt dem och låt dem tala om för varandra att de har fel. Det blir sällan någon fördjupning, det blir sällan särskilt intressant. Om däremot folk som har förhoppningsvis intressanta berättelser att berätta får göra det lite mer ostört, möjligen då påjagad av Belinda. Att nu får det inte vara för långrandigt och det måste vara lite kul också. Men, men i övrigt ganska fritt i ett klimat som är väldigt alltså fullt av någon slags nyfikenhet och skratt och kul. Det blir mycket, mycket bättre.
Mm.
Men vad var det du ville ju ha något annat då. Du ville ha Marcus och Agnes skulle gå eye to eye. Så här.
Inte nödvändigtvis att det hade behövt stanna vid bara en debatt. Jag tror ju inte att när det kommer till den här frågan som är så stor och komplex, så tror jag inte heller att den avgörs nödvändigtvis i en debatt. Och det här har ju du och jag pratat om lite i telefon också, om debatten och diskussionen och dialogen som olika typer av samtalsformat. Och att alla har sina funktioner och värden. Och visst, vi kan debattera feminism och vi kan debattera könsnormer och vi kan debattera biologins roll. Och någonstans så finns ju här också en möjlighet till ett både och-tänkande. Att kunna se de här två delarna som två delar av en helhet.
Men hade vi gjort det, jag bara tänker högt nu, för jag tycker det är spännande att höra. Men jag tänker också att hade vi gjort det så som man förväntar sig att man ska göra det där ämnet för att det är kontroversiellt, så det ska bli en debatt. Många av de som var kritiska till programmet, som skrev kulturkrönikor, tyckte att jag gav för mycket utrymme åt till exempel vetenskapsmänniskor sitta och brut sig om skillnader i hjärnan. Och vill inte ha det. Och jag kände att nej, men vi gör ju en resa i biologins tecken. Sen ska vi naturligtvis komplicera bilden. Och om vi lämnar då att man kanske tycker olika saker om tonen och vad det är ett för ytligt program eller för... Alltså, så var ändå idén att göra en resa i de fotspåren, därför att det är en ganska underrapporterat i medierna. Och det märkte jag när vi var ute och intervjuade forskare, att många kände en frustration över det. Att när de ville berätta om vad de gör, så ska det genast in i någon slags agenda, en politisk agenda, som de inte, och som jag vet att du inte heller vill ha påklistrad. Så jag tror ju tvärtom från dig, att där hade jag nog gått i en fälla och gjort det som hade förväntats. Sen kan du sakna det för att du kanske vill ha en tuffare serie, eller du vet att det är något sånt där, men jag tror liksom att...
Nej, jag hade bara velat höra Marcus och Agnes prata med varandra.
Alltså
ett samtal mellan Marcus och Agnes.
Varför, du kunde ju bjudit in Agnes här?
Ja, men alltså, hon
okej, vi lämnar det.
Ja, absolut. Och med öppen famn och med ett stort jäkla välkomnande. Ja. Men där finns igen en svårighet eller en beröringsskräck från vissa håll. Människor som inte vill.
Men jag vill inte presentera det som att så här, här finns en som säger att jorden är platt och en som säger jorden är rund. Det är så att vi har vissa, det här är forskning som den här forskningen gäller.
Men Agnes
här,
är också forskare.
Jo, men jag...
Eller hur?
Bara vänta lite där. Absolut. Jag försöker säga varför jag ville göra serien så här. Och jag ville inte bara att människor skulle tussas ihop för att debattera om det är fel med ditt perspektiv är fel. Jag ville att de skulle komma fram så att tittarna får en känsla av att okej, här kan man liksom tolka på olika sätt.
Ja.
Men grunden, och den håller ju Agnes med om också, vi är olika och vi är lika.
Mm.
Det är liksom, men hon tycker då inte att man ska... ja, alltså, man ska inte göra program om det i alla fall.
Alltså, men det är ju där, men, det där, alltså, bara så här, vänta lite.
Mm.
Bara det här, bara meningen, ni gav utrymme för mycket vetenskap. Kan vi prata om det lite?
Mm. Ja, gärna. Ja, men jag kan prata hela natten om det.
Ja, tack. Sägning.
Ja, tack.
Det blir lite för mycket fakta nu. Va? Vad fan menar du? Det där jo. Vet ju inte jag ens vad jag ska svara på det, Marcus.
Den tar jag. Snälla, bara kör.
Nej, men det här är ju en mycket bredare fråga, va? Det har ju att göra med någon slags kulturkris som jag tror vi inte riktigt vågar se i ögonen. Vad är kunskap? Tror vi på saker därför att vår favorit social media guru har sagt det? Eller vår chefsideolog har sagt det? Eller tror vi på det därför att det finns en gedigen vetenskaplig grund för det? När det gäller möjligheterna för covid-vaccin att hjälpa oss så att inte folk dör, då drar väldigt många en väldigt skarp linje mellan vad som är ett rationellt förhållningssätt, någon slags sann upplysningstidsanda, och vad som inte är det. De ser inte att på andra områden så har vi ju helt frångått det här. Vi har någon slags socialkonstruktivistisk attityd till kunskap i skolor, på universitet. Där sant är det som just min filterbubbla och dess invånare har kommit överens om. Och så kan vi inte ha det. Så att det är en sak vad vi gör med naturen och det den bjuder oss. Men finns inga vetenskapliga sanningar där. Men däremot så är vi ju möjligen på väg att råka väldigt illa ut om allt för många börjar tro att det går att debattera sig fram till hur biologi fungerar, hur fysik fungerar, hur klimatvetenskap fungerar. Så det där det här är bara ett specialfall av det. Så att det finns ju någon slags hoprörning av vad jag tycker, och där jag bejakar, i grunden inte har andra uppfattningar än många av de som ställer sig väldigt negativa till att nu ska vi inte prata för mycket vetenskap här. medan däremot data är data. Och jag tyckte det var spännande. Alltså jag drivs av en fascination av hur funkar naturen? Mm. För det är först när man begriper det som man dels kan se den vackra tavlan och hur den är målad, men dels också man kan först då egentligen få verktyg att förändra i den riktning som man vill förändra i.
Mm.
Och jag ville, det här var för mig ett tillfälle att berätta lite om det jag sett genom den här fascinerade nördglasögonen. Inte att debattera med Agnes Wold, inte att debattera feminism, inte att diskutera vad vi ska göra när det gäller hur vi organiserar samhället, utan bara berätta. Det här vet vi. Efter 300 000 år av evolution så vet vi det här om oss själva. Vandra upp till templet i Delphi, titta på inskriptionen, känn dig själv, kan vi börja med.
Mm. Det har blivit en vana att strosa runt i ett par sköna rikerskor. Hundratals sköna skor känns som handen i handsken. Att strosa runt i ett par. Ja, skor från Riker.
Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugnsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån är Lidl.
Ett poddtips från Podplay. Kära fader, vi har syndat. För att hamna i himlen måste man vara 100% ärlig och stå för sina synder. Va? Vadå? Ida Asperud och Alicia Lauterbach biktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen.
Alltså på tal om terapisnack, det här är vår terapisnack. Fuck psykolog.
Vägen till himlen hittar du på Podplay.
Och sen ska vi gå på spa, gud vad kul.
Nu blir det ju konstigt om vi ska sitta och prata om vad som inte skedde i programmet så här. Om vi börjar, ni har gjort ett program. Jag tyckte att det var bra att ni gjorde programmet. Jag tyckte det var jätteintressant att kolla på det och även följa liksom den efterföljande debatten och alla liksom, både kritiken och liksom berömmet och se hur det här landade i Sverige 2021. En av de röda trådarna som man kan se i det här är ju att ni blir kallade för högerpopulister. Att det här programmet är högerpopulistiskt.
Jaha.
Hur tolkar ni det?
För bara berätta en sak som på något sätt blev väldigt påtaglig för mig en tidig morgon här veckan. Så man får en bild av hur det här landade om man läser kultursidorna. Jag tror det i själva verket omfattar ett mycket litet skikt av det som det här verkligen har väckt. Och det för mig så illustreras det av den här äldre damen som jag möter i stort sett varje morgon när jag är på väg hem från hundpromenaden vid 6:30. Som hittills bara promenerat förbi mig med sina stavar och sagt god dag. Nu så stoppade hon mig och vi kom att prata i en halvtimme. Hon var pensionerad lärare. Hon hade sett serien. Hon skulle varit med i serien. För hon hade kunnat berätta allt det här som vi försökte beskriva i vetenskapliga termer utifrån sin erfarenhet som lärare. Och hon sa, gud så skönt att någon till slut tar bladet från munnen. För det här vet vi ju alla. Men det pratas inte om det. Så att jag tror man kan bli gravt missledd av att på något sätt dra slutsatser om hur det här landade genom att läsa kultursidorna.
Ja, men jag kan också förstå att man vill fråga om den då.
Därför
att jag tror att det som står i olika medier, liksom, det är ju ändå det. Sen var vi, för det har du ju helt rätt i, jag menar i min mailkorg så ligger ju inte liksom anklagelser om att jag är högerpopulist. De är så här, oj jag trodde inte SVT skulle göra det här programmet, jag trodde inte du skulle göra det, liksom lite så här förvåning.
Mm.
Så jag tror att vi har nog nått kanske en ny publik också.
Mm,
och väldigt mycket så här, som du säger, lärare eller föräldrar som bara tänkt på de här frågorna. Och att tänka på de frågorna behöver inte betyda att man har en så här, man suktar lite efter att få ha ett liksom, samtal om dem. Och jag hoppas att vi väckte den lusten hos fler än de invigda. Sen kritiken, jag måste ju säga liksom att, som har varit också ägnat mig åt opinionsjournalistik liksom i, jag vet inte, 20 år eller något sånt där. Att förvånad är ju liksom inte ett ord som poppar upp nu när du säger så, utan vi pratade om det innan. Jag tror till och med att jag skrev en så här på skämt i redaktionen. Så här kommer kritiken låta. Mm. För att det var så förutsägbart. Mm. Och jag har funderat över det. Jag tror liksom att en liten del i det handlar ju tyvärr kanske om mig då. Att eftersom det är jag som gör programmet. Och då tror jag så att de här kulturskribenterna, inte sällan kvinnor i min ålder, eller lite äldre, 47 och äldre, som har förhållit sig till mig ganska länge och som av någon outgrundlig anledning har fått för sig att jag gör det här programmet för dem. Det är därför jag också blir recenserad på kultursidor. Jag är inte säker på att det här programmet ska liksom, är liksom, det är ju inte ett kulturprogram. Det är ju ett försök, precis som SVT har försökt med Anders Hannen om att göra något folkbildande och sen på ett ganska lätt som en introduktion. Sen håller jag med om, ja, vi har ju pratat om så här, gud, ska vi försöka göra en säsong 2 och fördjupa oss? Mm. Därför det är också svårt, jag håller också på att lära mig, det var jättesvårt i början att sitta med det här materialet och bara tänka, hur i helvete gör vi TV av det här? Och gör det lättbegripligt, för vi är inte en vetenskapsredaktion och det är inte uppdraget. Liksom. Mm. Men just kritiken att det är som att de tror att jag ska göra det här för dem och de analyserar utifrån att det finns ett sätt att också vara feminist på. Jag har ju liksom alltså, jag är ju journalist. Jag är inte aktivist längre. Mm. Det liksom måste man också fatta.
Ja, och du apropå hur vi människor funkar i flock. Mm. Du har ju lämnat din gamla flock. Mm. Och de är så här, vad fan håller du på med?
Ja.
Ska du gå ditåt? Ska du börja hänga med de här faktamänniskorna? Ska du hänga med
Marcus Heilig som har publicerat sig i Kvartal?
I Kvartal, och vi vet ju alla vad Kvartal står för. Alltså det finns ju en massa antaganden.
Mm.
Och sen, som jag tror att, jag minns inte om det var Yvonne Hirdman, jag tror det var Yvonne Hirdman som sa ordet, jag tror att hon råkade försäga sig, biologist.
Mm.
Vilket är en otroligt härlig freudiansk felsägning. Mm. För det säger ju någonting om hennes världsbild. Mm. Var hon står när hon tittar på världen. Hon säger inte biologi, hon säger biologism.
Mm.
Vilket är alltså ett ideologiserande av biologi. Det är så hon ser, tror jag, ja, på Marcus Heilig.
Men i rättvisas namn så har ju också biologi använts historiskt sett. De har ju inte fel i det. Och det har ju vi också pratat mycket om, att det är problematiskt i att det används som ett vapen.
Absolut. Ja, och det kan man ju också kläma att Yvonne Hirdman och Agnes Wold gör. Att de använder fakta i en aktivistisk ideologisk kamp. Så att, jag menar, jag tror att också att när man säger någonting så tror jag att man också avslöjar sin egen existentiella GPS koordinat.
Jo.
Här står jag när jag ser på världen.
Men då, okej. Okay. Om man backar ut en liten bit. Så du sa det här, hur känns det att bli inslängd i...
Bland högerpopulister.
Högerpopulisms...
Flocken.
Flocken. Som en judisk flykting så kan jag ju säga att känslorna är inte jättevarma.
Mm.
Men det är också fullständigt... Alltså för att inse graden av absurditet i sådana påståenden, så tror jag att man behövs lite bildning, och inte naturvetenskaplig sådan, utan humanistisk sådan. Jag växte upp i föreställningen att upplysningen var radikalismens och vänsterrörelsernas rot. Diderot, Voltaire och gänget försökte ta reda på hur funkar världen och använda den kunskapen för att förändra den i riktning mot jämlikhet och så vidare. Och det är ju inte bara paradoxalt utan jävligt ledsamt om vi har kommit till en punkt att samma kunskapsjakt, att samma strävan att förstå hur naturen och världen funkar i vetenskapliga termer har kommit att betraktas som nästan automatiskt höger.
Mm.
Hur fan gick det till? Kan du förklara det för mig?
Och jag skiter egentligen i höger- och vänsterskalan här. Jag tänker, det intressanta här är ordet populism. Också. Att det kallas populistiskt att prata om fakta och biologi. Sen förstår
men det är ju
jag,
något faktaresistent i det. Och det tycker jag vi ska problematisera mer än vad som görs. Så jag tänker många av de här recensionerna av serien, där vi ju mejlade varandra efteråt, därför att de hade också fel. De sa liksom att vi hade fel om, alltså den här forskningen som vi tar upp, det är ju forskning som är belagd, det är metastudier, vi har line by line, att vi också som redaktion, för att inte sitta knät på Marcus, liksom line by line och liksom trippelcheckat saker. Så att vi var helt, och vi var väldigt så här trygga i det när vi publicerade oss, att det här, och sen så är det som att folk inte klarar det, och så tror de att jag drar växlar, eller vi som inte gör. Jag läste också om oss att vi, jag och Marcus Heilig delar ju Belindas, vad var det, strävan, alltså att vi inte vill ha, att feminismen har spårat ur och sådär. Och jag fattar inte hur de kan veta det om dig. Du har väl inte, har de frågat dig det?
Inte så mycket jag vet.
Och där tycker jag liksom att vi ska ha ett högre krav på de som skriver, att det ska vara, för det blir, det är så tydligt att de skriver utifrån en agenda. Jag minns att det var någon där i, som ju jämförde oss med så här konspirationsfilmer i Sydsvenskan, kommer du ihåg det?
Just det, just det.
Den var lite så mindblowing, för den var så slarvig, men ja, det var kanske nyttigt ibland också när man är journalist själv och ser slarvet, faktiskt.
Ja, men jag tror det finns en grundläggande skillnad som folk nog inte pratar tillräckligt mycket om, är medvetna om. Så man kan närma sig världen på två olika sätt i grunden. Det ena är, jag har en ideologi och det styr vilka fakta jag plockar upp och det jag ser. Och då blir det ju en i bästa fall en confirmation bias. Ur den mångfald av observationer som alltid finns så väljer man ut det som passar. Och i värsta fall så våldför man sig på data. Och i allra värsta fall så säger man att det är dåligt, ni pratar för mycket vetenskap. Om det liksom hotar den i förväg uppgjorda uppfattningen. Så det där är ju något som, det är ju på något sätt den viktigaste träningen inom forskningsvärlden. Det är, du må ha dina idéer om hur du tror att det funkar och sådär. 9 gånger av 10 så säger moder natur att det var på något annat sätt. Och det enda som fungerar är att vidöppet öppna ögonen med nyfikenhet, ställa frågorna, samla data och ställa sig frågan, hur funkar det egentligen? Det jag tyckte var så himla kul med Belinda när vi började kommunicera var ju att jag märkte den nyfikenheten. Vi skiter i ideologierna, vi skiter så här, hur funkar det egentligen? För det här är så viktigt. Och det gjorde ju det hela kul. Det har blivit en vana att strosa runt i ett par sköna rikerskor. Hundratals sköna skor. Känns som handen i handsken. Jag strosar runt i ett par. Ja, skor från Riker.
Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugnsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån är Lidl.
Ett poddtips från Podplay. I dokumentära berättelser får du höra människor berätta om sina gripande livsöden.
Jag visste ju själv att jag var oskyldig. Jag visste själv att ni håller mig här utan bevis.
Fascinerande, verkliga upplevelser och händelser hämtade från livet runt omkring oss.
Inte hade jag för mitt liv trott att jag liksom som clown skulle kunna bidra till fred.
Dokumentära berättelser på Podplay.
Och den nyfikenheten och det öppna sinnet. Jag föreställer mig att du står lite vid en korsning. Och i den här korsningen så har du 2 möjliga alternativ att välja. Ideologiskt eller utifrån världsbild. Och att stå kvar i korsningen och inte välja. Det kan nästan kännas smärtsamt. Det kan nästan kännas existentiellt plågsamt. Att fortsätta vara så där öppen och inte välja det ena eller det andra spåret. Att fortsätta vara nyfiken, att fortsätta vara öppen, att fortsätta ifrågasätta dina egna föreställningar om världen. Att fortsätta ifrågasätta den egna gruppen. Bara för att du har lämnat en grupp betyder inte att du är grupplös. Då är du förmodligen i en ny grupp och så behöver du ifrågasätta den. Och det är jobbigt. Alltså det är tufft att göra det. Plus att det väcker en massa anstöt och det rubbar ju gruppen och då blir de arga på dig. Och vi vill ju vara tillsammans, vi är inte sociala, vi är hypersociala. Alltså allt det där är ju, det är jobbigt.
Verkligen.
men också kul.
Ja, jag satt just och tänkte det. Det var så spännande när du berättade så. Så jag blev fascinerad. För det låter också väldigt... Då inser jag att det finns någonting, faktiskt något roligt i botten på det. Annars hade jag inte orkat göra det.
Mm.
För det, som du säger, det kostar ju på.
Mm.
Och man... Det jag tycker är jobbigast är ju att... Eller det som jag tycker är svårt är ju att bli missuppfattad. Men man vill ju inte bli missuppfattad. Jag vill ju att ni ska förstå mig nu när vi pratar.
Mm.
Och om ni missuppfattar mig så är det jobbigt, tycker jag.
Mm.
Och det är ju någonting som jag har varit tvungen att förhålla mig ganska mycket till. För jag har känt att jag har blivit ganska missuppfattad. De har ju inte riktigt fattat. Men då har jag också behövt lära mig under de här åren nu och i den här korsningen att frigöra sig. Det är så himla svårt, men att frigöra sig från allt det där som pågår. Och det är ju... Det är ju väldigt, det kostar ju på.
Mm.
Man blir otroligt sliten. Men jag ser liksom inte riktigt alternativet. Jag har liksom kommit dit att jag känner... Nu blir jag lite självcentrerad här. Jag tycker du ska... Jag ska bara säga det här.
Ja, men ja, det är intressant att höra. För det är så få som orkar göra den resan. Va? Men det är kul att höra dig berätta vad det ger dig.
Ger mig jättemycket. På sådana här möten. Men också alltså, att när jag kom från den här... När jag bodde i Stockholm, det handlar inte om Stockholm som plats kanske i sig, men det är en annan debatt, Stockholm och Göteborg. Och att jag kom ju till Stockholm, jag är inte uppvuxen här, så jag hade inga barndomskompisar där, så jag kom ju rakt in i mediala sammanhang, så alla mina vänner var liksom journalister.
Mm.
Och jag gjorde inte heller någon, jag försökte inte skaffa kompisar som inte var det. Jag fick vissa via förskolan och när man fick barn och så. Som kunde öppna upp fönstren lite. Men jag kände verkligen att när jag sen flyttade ner till Göteborg och började jobba på SVT Göteborg, som ju då har ett lite så här i mediebranschen ett rykte om så att det är lite frisinnat och de gillar att provocera där nere.
Mm.
Ja, fast jag har lärt mig att det är också så att man gillar att göra journalistik som berör brännande punkter i samtidigt. Det är ju någonting som, och det märkte jag när jag flyttade ner dit och jag också att jag var så himla trött på mig själv i den här mediasvängen där jag liksom kanske mer kände mig som att jag var en sån aktivistisk journalist.
Mm.
Och där började väl min resa också försöka lämna det. Och
det är också aktivism mot ett visst håll.
Absolut, ja. Absolut. Och jag fattar liksom, det tog ett tag för mig, för jag har också ibland en konstig självbild, tror jag. Så att när jag började göra debatt och sådär, och vissa var upprörda att hon kommer från Aftonbladet och hon är ju uttalad feminist och hon är ju vänster. Jag tyckte såhär, men jag fattar inte riktigt att de upplevde mig som bias, för jag tyckte inte att jag var det. Men jag kan ju förstå att man upplever det så, när man så länge har och skrivit om krönikor jag har gjort. Så att jag tror att det var också en resa gentemot tittare, att försöka så här, vet ni vad, jag ska göra en resa nu. Och jag hoppas ni är med på den. Och det har jag ju känt många gånger, att även om kultursidan, eller där, att man kanske har inte tyckt om mig på kultursidan eller i vissa kretsar och ja, så har ju tittarna hängt med på den. Det kände jag med Fitz i min kamp också.
Mm.
Jag har aldrig blivit inbjuden till så mycket skolor. Du vet, alltså folk som står ute i myllan. Liksom så här, det här kan vi använda. Nu pratar mina elever om feminism.
Yeah.
Så att för mig var det... Ja.
Men jag tror också att vi som jag tror både Marcus och du var inne på tidigt här, att det finns ju den här stora massan av liksom, folk. Och sen så finns det en grupp som har en aktivistisk eller ideologisk eller opinionsbildande agenda. Och den här gruppen finns ju över hela spektrat.
Absolut.
Om du då tillhörde en del av den här gruppen, som dessutom du hade en plattform eller kanske flera plattformar och en uttalad riktning, så var du en nod i det här aktivistsystemet. Som gav det här systemet väldigt mycket kraft och energi. Och du stod stabil i det här. Sen började du röra på dig. Kan du fan inte göra? Du kan inte börja förflytta dig, Belinda. Andras trådar sitter ihop med dig. För då börjar ju de du vet, instabila. Och, nej. Om du börjar ifrågasätta, det innebär att jag kanske måste börja ifrågasätta. Absolut. Och det är ju jobbigt att ifrågasätta sig själv.
Jag fick ju personliga brev från människor som jag hade... eller kollegor och vänner efter Fist i min kamp, där liksom den frågasatte hur jag kunde göra serien och hade tagit den personligt.
Ja.
Så jag hade väldigt mycket sånt liksom, att folk kände sig personligt svikna av mig.
För det är det jag upplever med både Agnes Wold och Yvonne Hirdman, att de var besvikna på, varför ska du börja ställa frågor, Belinda?
Nej, jag måste försvara dem.
Varför ska du börja röra på det här och titta på det här, och det är ju tillbaka gång, och nu spolar vi liksom 100 år tillbaka i utvecklingen.
Ja, men jag måste faktiskt invända lite där, jag måste försvara lite. Dels var det två, de är två väldigt starka röster. De passar in där, därför att man kan inte heller, nu är det ju ändå public service, jag kan inte helt springa och hålla Marcus Heiling och dem i händerna. Jag måste ju också väva in den här kritiken som har varit väldigt stark under lång tid, och de här äldre feministerna som har varit med ett tag och som har sett hur man ibland har fått kämpa mot också hur det har kunnat användas.
Mm.
Och att man då kan gå tillbaka och prata om en tid när kvinnor inte fick gå på universitet.
Absolut.
För då skulle deras äggledare skrumpna. Det är ju helt sjukt. Men det har ju faktiskt varit så.
Absolut.
Ja, det är så här, man bara, va? Men så har det varit, och jag kände att det var väldigt viktigt att det fick vara med.
Håll
och sen
med.
Samtidigt, absolut, jag vill också visa det motståndet blir ju intressant dramaturgiskt. När hon säger, ja fy fan, du ska göra den här serien.
Ja.
Då bygger man ju lite det också. Så det finns ju massa komponenter i varför de var viktiga i serien.
Jag kritiserar inte att de var med.
Nej, verkligen
inte. Jag tycker de är centrala.
Ja.
Det är skitviktigt att de två är med. Och även den här tredje kvinnan som jag tyvärr glömt namnet på. Finlandssvensk.
Mia Heikkilä,
ja, precis.
I skolavsnittet.
Ja, och det är skitviktigt att de tre är med. Annars tycker jag att programmet inte hade varit tillräckligt. Det som förundrar mig är snarare... Det är inte deras nyanserade kritik eller deras komplettering av det Marcus kommer med.
Mm.
Det är snarare vad de säger.
Mm.
Alltså det här... Vad ska det här vara bra för? Vänta. Vadå? Det är ett utforskande. Mm. Hon ställer frågor. De ville inte att du skulle ställa frågor.
Mm.
Och det skrämmer mig. Mm. Inte att de var med, det är ju skitviktigt. Mm. Men deras sätt, det skrämmer mig.
Mm.
Det här är ju inte heller renodlade aktivister. Det här är ju namnkunniga forskare.
Professor. Vi pratar om.
Ja, herregud.
Mm.
Och... hade det bara varit liksom, eller bara, hade det varit en krönikör eller en opinionsbildare, då hade jag kunnat ursäkta det på ett annat sätt. Men det här är forskare. Mm. Det förundrar mig.
Mm. Ja, okej. Okay.
Mm. En forskare ställer väl frågor och ifrågasätter sig själv gång på gång. Det ingår.
Mm.
Så för mig som tittar på den här medievärlden lite, inte så lite, helt utifrån, så är det väldigt tydligt vilken otrolig kulturskillnad det är. Jag kan nästan inte längre förmå mig att läsa kultursidorna i vår dagstidning. För jag vet vad som kommer att stå där. I alla fall när jag sett rubriken så är det så förutsägbart. Därför att folk subskriberar till färdiga kit av uppfattningar. Och sen gäller det bara att liksom hamra in det på olika sätt.
Men det kan man väl anklaga Kvartal för också? Alltså att du vet vad du får eller perspektiv?
Ja, men Kvartal är väl en del av media.
Ja.
Delen av... Och men den stora kulturen... Mm. Alltså, inom forskningen så den enda regel som gäller är kom till jobbet varje morgon redo att förkasta det du trodde på igår om nya data säger att det är det du ska göra. Och en annan del av den här kulturen som också avviker är ju, vi vet, en av de viktigaste faktorerna för att en ung kollega inom forskningen ska ha möjligheter att bli duktig och faktiskt komma på nya saker, det är att vi skickar iväg dem någonstans där de får se att det går att tänka på ett annat sätt. Som vi skickar dem på sådana här postdoc fellowships efter de disputerat. Och det är ingen slump, va? Det är inte bara för att det är kul att vara i USA några år. Utan det är för att det är så fullkomligt avgörande för ens intellektuella öppenhet att se att geez, allt det där min gamla handledare sa var sant, det tror de inte på här.
Mm.
Och de har dessutom en massa data som säger att det var alldeles åt skogen.
Mm.
Så att det har ju glidit isär allt mer. Den här kulturen inom mediasvängen, inom samhällsdebatten, kontra kulturen inom forskningen. Och det är farligt, därför att samhället blir allt mer komplext. det förlitar sig allt mer på saker som kräver att man begriper hur saker och ting funkar.
Mm.
Vi har ju ett väldigt slående exempel på det. Kunskapen om den olika mognadstakten på hjärnorna för pojkar och flickor.
Exakt.
Den har ju varit åtminstone i 20 år en självklarhet. Och vi har sett vilka konsekvenser, och det går liksom att visualisera den med MR-kameran, och det har gjorts, och det är några av de mest uppmärksammade forskningsfynden inom hjärnforskningen under de här decennierna. Och då blir det ju rätt bekymmersamt om det sida vid sida finns en kultur där man liksom aktivt säger att men, vi vill inte veta sånt här, och därmed så vet man det inte, och därmed så beaktar man inte det när man utvecklar skolan, när man utvecklar pedagogiken.
Oh, förlåt, för att hoppa in. För det måste jag säga, det är en sak som vi pratade mycket om i relationen när vi gjorde just det här avsnittet om pojkarna, som ju handlade om just det här med mognaden i hjärnan, och vi var på en skola i Borås. Det var ju att vi insåg, för när vi researchade och började liksom det här jobbet med att hitta skolforskare, för vi var ju såklart nyfikna på varför är inte det här en större del av skolforskningen och rapporterna och utredningarna. Och vi pratade ju med andra forskare också som också hade liksom hållit på med det här. Och då insåg vi, och när man mejlade och fick svar, så var det så här, nej, det här håller inte jag på med, eller det här vet inte jag någonting om. Så att det liksom, man insåg ganska snabbt, gud, här är dörren verkligen helt stängd från början. Man är inte ens intresserad av kunskapen.
Mm.
Och hur man då, och sen då så säger ju en av de mest idag, tror jag, anlitade föreläsarna, skolforskarna, Zimmermann, att ja, men att han upplever att motståndet kommer från universiteten, inte från skolvärlden. Mm. Där det här är liksom den första frågan han får. Ja, men biologin då? Därför att det är så eftersatt och underrapporterat och underdiskuterat. Och där blir det ju verkligen intressant. För där kan man säga, där ser man konsekvenserna av att inte behandla fakta rättvist.
Mm. Men andra ställen där man ser konsekvenserna är ju, vi har ju ett jätteproblem med allt större grupper av killar som marginaliseras, börjar leva i alternativa kulturer. Jag känner ju väldigt starkt för det. Jag växte upp i ett sånt här utanförskapsområde. Jag är invandrarunge. Så om du kombinerar att vi är så förbannat dåliga som vi är på att skapa möjligheter till integration, med att vi har en skola som är i alla fall en väg ut ur utanförskapet, som är riggad på ett sätt som är helt omöjligt att få funka för en kille som inte kan sitta still i mer än en kvart, så har du ett recept för katastrof, och den katastrofen pågår.
Mm.
Ingen som orkar sätta ihop 2 + 2, och sen ska vi som påtalar de här sakerna få höra att vi är högerpopulister. Det var fan i mig det dummaste jag hört.
Mm. Jag tänker på, jag fick höra en, jag tror det är en novell av Edgar Allan Poe som heter The Maelstrom. Känner ni till den?
Mm, jag har inte läst den.
Och det finns en bild, eller det finns en scen i den här berättelsen där det är 3 bröder som är ute på ett skepp. Och jag kanske inte återberättar detaljerna exakta, men det är metaforen som är värdefull här. Och så hamnar de i en malström, alltså i en stor så här vattenvirvel, en så här vattentornado liksom. Och de här 3 bröderna reagerar på 3 helt olika sätt på det här kaoset. Den första brodern får fullständig panik, så han bara dyker rakt ner i vattnet och försvinner och dör. Och de andra 2 bröderna ser det och blir ännu räddare, och den andra brodern tar tag i masten och bara greppar tag i masten och bara får panik och håller tag om någonting som håller. Och då det här skeppet håller på liksom att försvinna ner i den här malströmmen. Den tredje brorsan tänker att den här brorsan som hoppade ut, han försvann och dog. Och min andra brorsa här, han som håller tag i masten, han kommer ju försvinna med skeppet. Vad fan ska jag göra? Och då ser han en av, jag tror det är öltunnorna från skeppet i den här malströmmen. Och han tänker, den där kommer flyta. Och så hoppar han på och så tar han tag i den här. Och det är bara en av de här bröderna som överlever. Och det är han som greppar tag i den här tunnan. För att Och det jag tar med mig från den här berättelsen är att vi reagerar olika på kaos, eller som Marcus var inne på, komplexitet. Att vi blir mer och mer exponerade för den komplexitet som världen egentligen består av. Jag tror inte att nivån av komplexitet egentligen bara ökar, utan den har alltid på något sätt funnits där latent.
Ser vi den och...
Och nu, alltså de här noderna och nätverken, de kopplas ihop med varandra och det blir mer och mer volatilt och saker och ting påverkar vartannat. Det vet vi ju nu också efter pandemin.
Men nog ökar den dessutom, därför att allting sker. Teknologi skapar helt nya livsbetingelser, allting går fortare och det innebär att, så att säga, den mängd komplexitet du utsätts för per tidsenhet, den ökar exponentiellt.
Och det är en hårfin linje där mellan komplexitet och kaos. Och det jag tror inte att det är en slump att människor ännu hårdare håller fast i sina världsbilder. Det är masten. Det är ett sätt att försöka hantera det här kaoset på. Och att då var den här idioten som hoppar på en öltunna och tänker, okej, vi får se vart det här tar vägen. Och försöker på något sätt åka med i flödet.
Vem är idioten på tunnan?
Jag tänkte att det är vi.
Det är vi.
Det är vi. Ja.
Och den här berättelsen har varit, jag och Marcus satt och pratade lite här innan du kom in här, Belinda, att forskning och den mänskliga hjärnan handlar också väldigt mycket om berättelser, alltså hur vi skapar mening av världen, alltså av kaoset. Och det här är en berättelse som har hjälpt mig väldigt mycket att förstå min omvärld och inte ondgöra människor, utan förstå att det här är deras sätt att överleva på just nu i den här malströmmen som är världen.
Alltså den är ju så bra, men då blir det ju också tydligt att det där med att hålla fast vid den mast som består av att alla ska vara vita och ska göra likadant som man alltid gjort i Sjöbo är inte i grunden annorlunda än att hålla fast vid den mast som säger att män och kvinnor måste vara lika, därför att annars håller det inte att få förbättrade omständigheter för kvinnor. Och den likheten tror jag inte de som omfamnar de här masterna ser. Vi som liksom ligger där ute och flyter på tunnorna. Vi ser ju att tyvärr så fel. Men en fundering. Så det är ju, jag tror det ligger väl.
Ibland ser de inte att de går varandras ärenden. Det har jag tänkt på mycket som har jobbat med opinionsjournalistik. Och det kanske du har tänkt på som hamnat i kontroverser ibland och fått kritik och sådär. Jag upplevde ibland att du kan få samma krav från högerhåll som du kan få från vänsterhåll.
Absolut.
Och det båda vill, lägg ner, till exempel, ja, vi tar lägg ner debatt, eller du vet, och de går varandras ärenden och har liksom ingen, de är så clueless själva om det. Det är väldigt intressant. Förlåt, fortsätt nu.
Ja. Nej, men
kan du ta din mic lite mer så här, för att när du vänder dig och pratar med Marcus
ja,
så här.
Ja, just det. Jag vill ju titta på Marcus
precis.
Ibland.
Och det ska du göra.
Ja, så. Förlåt.
Nej.
Tunnorna.
Men alltså, samtidigt så är det jäkligt ledsamt. Därför att någonstans skulle man ju kunna föreställa sig att i själva verket så skulle förutsättningarna för att folk ska ha en öppenhet vara större nu än någonsin. Trots, alltså, och där tror jag medias roll är intressant och potentiellt problematisk. Så det här är ju, jag hör Hans Rosling i bakhuvudet. Vi lever längre och friskare än någonsin. Och just här lever vi längre och friskare än någon annanstans på jordklotet. Va? Vi har större marginaler liksom, från där vi lever till avgrunden av svält eller annat är det längre än någonsin. Nog fan borde vi ha utrymme att liksom, öppna upp oss för komplexitet, för saker som inte låter sig fångas i en radigt slagord. Och ändå är det inte så och i stora delar av samhället. Och det bekymrar mig. Och hur man ska, så det var väl en av sakerna som jag tyckte att programmet var en välgärning. För det bryter igenom det här lite grann. Va? Det får, genom att vara lite lättsamt, så tror jag för många det i alla fall bryter igenom de här så här, och folk liksom orkar, men hur fan funkar det egentligen? Men generellt så är den öppenheten inte så stor, och det är både lite konstigt och framförallt kanske väldigt, väldigt bekymmersamt.
Så en av frågorna som jag skulle vilja utforska lite mer med er, som jag upplever att ni inte riktigt klev in i. Det finns en scen i serien, jag tror att det är avsnitt 1 eller avsnitt 2. Och det är första gången Marcus blir upprörd. och kallar genus... ska vi säga genusteori eller ska vi säga genusvetenskap? Det är också någonting vi kan prata mer om. Är det teori eller vetenskap? Vi lägger den lite åt sidan, för den kan vi också återbesöka. Men du kallar det för dumheter. Mm. På vilket sätt är genusvetenskap dumheter, Marcus?
Nej, jag sa väl inte att genusvetenskap är dumheter.
Du får citera honom rätt här nu.
Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam, gå in på patreon.com/hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam före alla andra, okej, det är lugnt. Skriv ett mail till oss på hej@hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss, så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
Hetta till vardagen med en Dunkin' Deal. Vad sägs om en chickenburger salsa? En kycklingburgare med het salsasås. Sallad och cheddarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonald's.